Mats Myrberg härnäst. Han behöver i detta sammanhang knappast någon mer omfattande presentation. Jag är ganska säker på att alla känner till honom här. Professor emeritus i specialpedagogik, och nu kommer det handla om det som Dan inleddes med, chocksiffrorna från PISA, men i kanske ett annat ljus. 20 sekunders paus i väntan på att Mats kommer igång. Eller du kanske är igång?
Ja, professor EM betyder inte på eftermiddagen. Det vore ju trevligt. Utan pensionerad professor. Men jag hänger i fortfarande. En dag i veckan.
Vill ni resa på det också? Vill ni resa på det, ta 10 sekunder bara. Så då hör ni bättre vad Mats säger.
Det kan ni göra medan jag börjar med den här presentationen. Jag har, kan jag säga, över 30 års erfarenheter av stora internationella kunskapsmätningar. Antingen har jag varit aktivt involverad som projektledare eller också har jag sett att i referensgrupper. Men jag tror ingen av dem har fått ett sånt genomslag som PISA-studien 2012 har fått. Och det är dessutom tyvärr inte så mycket positiv uppmärksamhet för Sveriges del. Och det är på något sätt, jag tror någon uttryckte sig så om förmiddagen här, siffrornas tyranni. Det är lite så att man ser procenttal och poäng på skalor och sen så ser man inte särskilt mycket längre. Och är man dessutom politiker och inte ser det här lite längre, då kan det bli riktigt farligt. Och pressuppmärksamheten kan man sammanfatta på det här viset. Det här var DNs slutsatser av PISA. Inget annat land har försämrats mer sedan förra undersökningen 2009. Bara det gör att man blir en aning misstänksam. Kan det vara så här illa? Bara på 3 år så har det rasat rakt ner i källaren. Där är min kollega Ulf Fredriksson som är PISA-general för läsförståelsedelarna i Sverige. Och det han säger är verkligen värt att ta till sig. Han säger det att visserligen har resultaten rakt av försämrats. Men det som han bekymrar sig för allra mest är att de svagaste svenska läsarna, de 15-åringar som befinner sig längst ner i fördelningen, de är svagare än de andra ländernas, deltagarländernas svaga. Och så har det aldrig varit i Sverige förut. Utan det har alltid varit så att vi har med specialpedagogikens och samhällets hjälp hållit de som riskerar att rasa igenom resårbotten här under armarna. Det här är verkligen en larmsignal. Och så finns ju massor av debatt omkring det här. Massor av förklaringar till varför det är så här. Så jag har plockat några från nätet. En amerikansk mediedebattör som fick 2 fulla sidor på DNs kulturdel för december, tror jag, när det här hade kommit. Skolresultaten sänks av spektakelkulturen. Och spektakelkulturen, det är alltså i huvudsak nätet, IT, som lockar barnen bort ifrån läsningen. Det här kan man ha olika uppfattningar om. Datorer har minst 2 ansikten när det gäller läsutveckling. Och det gäller ju som vuxen att se upp med vad det här handlar om. För att raskt förflytta oss till den här delen av min tillvaro där jag inte är professor på eftermiddagen. Då är jag ibland morfar för lilla Jakob 4 år. Det var jag i förmiddag. Så han satt klistrad vid sin iPad och han letade reda på saker, appar som fanns där. Jag försökte lotsa in honom på Alfons. Jag försökte läsa Alfons ur bok. Men han sa att Alfons fanns på iPaden. Så då tittade vi in på Alfons där. Det var jättebra, interaktiv Alfons, men det handlade om att samla brädor till att bygga ett hus. Berättelsestrukturen var enkel, men det kanske var vad Jakob behövde. Men några av de andra, det handlade om piraten Jack Sparrow, och då handlade det om att skjuta ner så många piratkompisar som möjligt. Det var pang och bom hela vägen. King, ett spel som kommer från Karamellkungen. Det fattar inte Jakob att det kommer från Karamellkungen. Det är dold marknadsföring som små barn inte begriper. Nätet är fullt av såna här fällor och fel som en 4-5-åring självklart inte begriper, och som ibland 4-5-åringens föräldrar heller inte begriper. Som förskollärare, kanske som bibliotekarie, tycker jag det är viktigt att se de här första stegen in i läsförståelse, att det faktiskt fungerar. Spektakelkultur blir det annars. Fast det kan ha väldigt positiva effekter också som vi kan tala om i något annat sammanhang som vi inte hinner riktigt idag. Sen har vi chefen på det här bygget, Eva-Lis Sirén, som talar om att det är den svenska utbildningspolitiken och framförallt det fria skolvalet som har resulterat i det här PISA-raset. Och sen har vi då krypskyttet, snipers, emot hela den här traditionen. Alltså Det finns en obehaglig tendens att när det går dåligt för ett land så utbryter det stark kritik mot den här undersökningstypen. När det går bra för länderna, då är det ingen som säger någonting. Eller också blir de jätteglada. Och det här är någon som säger det, att den här studien säger ingenting om de bakomliggande orsakssambanden. De är betydligt mer komplicerade än vad PISA kan visa. Jag kan inte instämma i det här citatet, men jag kan sträcka mig så långt att ingen pedagogisk forskning jag känner till går att omsätta i bästa möjliga pedagogik rakt av i klassrummet. The art of teaching är en konstart. Det är alltså någonting som man inte automatiskt kan översätta ens de bästa forskningsresultaten till fungerande pedagogik. Och det här är något att ta fasta på, men det drabbar inte PISA i första hand, skulle jag vilja säga. Utomlands så blev de ju lite skadeglada över det här. The Guardian, den här engelska stjärntidningen. Svenska elevers dåliga matteresultat orsakar smärre rabalder i Storbritannien, säger Svenska Dagbladet. Oppositionen ifrågasätter de svenska inspirerade friskolorna. Och det är Cameron, det är David Cameron, en av Europas mest konservativa statsledare, som inför den svenska modellen, som absolut inte är förebildlig, och som Labour då tycker att det här var en riktigt dålig idé. Andra länder frågar sig vad det har blivit av den hyllade svenska grundskolan. Mitten av 90-talet, när, ja, jag tar det lite senare, vad som hände i mitten av 90-talet förresten. Sen kommer då en, ska vi säga, mer nyanserad kommentar som pekar framåt mot det projekt som jag jobbar med just nu. Det här är Pontus Brauner-Hjelm, som är nationalekonom på Tekniska högskolan, där för övrigt jag också tillbringar min tid nu som forskare. Och han säger, hur kommer det här att se ut om 10-15 år? Alltså de där som är 15 år 2012, hur kommer Sverige att påverkas 2025, kanske 2030, av att vi får det här raset som man då föreställer sig att det är i läsförståelse, matematik och naturkunskap, naturvetenskap. Å andra sidan finns en annan OECD-mätning som visar på motsatt utveckling, nämligen den som mäter kompetens när man träder in i arbetslivet. Där är Sverige 4 från toppen. Det är lite av ett mysterium. Och det är det jag tänker prata om. Den här undersökningen jobbar jag med just nu. Program for the International Assessment of Adult Competences. Den som vill läsa mer om själva studien kan titta på OECDs hemsida, eftersom det är OECD, Organization for Economic and Cultural Development, som står för den här studien. www.oecd.org. Där hittar ni massor av rapporter. Och det handlar om literacy, numeracy and ICT problem solving skill bland vuxna. Och det är alltså både unga vuxna, 16 år och uppåt, och vuxna och något äldre upp till 65 år. Och det är 24 länder i världen som har deltagit i den här studien, som publicerades alldeles före PISA och inte fick just någon pressuppmärksamhet alls jämfört med vad PISA har fått. Och om man då tittar på lite grann vad det här jag sa hände i mitten på 90-talet. För PIAC är inte den första studien som vi skulle kunna kalla vuxen PISA. Det kom en för 20 år sedan också. I ALS, som jag var projektledare för i Sverige 1994. Här visade sig att Sverige kom överlägsen etta bland dem. Det var 24 länder då också som deltog. Det fanns inget land som kunde konkurrera med Sverige. Svenska politiker blev jätteglada och sa det, vilket fantastiskt skolsystem vi har. Men se, så var det inte riktigt. Utan vad det handlar om, det är våra 50-plussare som slår alla andra länders 50-plussare i ALS rejält. Och de slår dem till stor del på grund av två saker. Hög förvärvsfrekvens för kvinnor, vilket gör att hela befolkningen konfronteras med arbetslivskrav i vardagen. Man håller sig gärna på texter som är lite besvärligare än de man väljer själv som sin favoritlektyr. Och det andra, det är vuxenutbildning. Sen finns en rad andra saker också. Vi har bland de här 24 länderna högsta frekvensen dagstidningsläsare bland alla länder. Finland ligger i närheten av oss också. Men Finland hade i den här studien en kolossal skillnad mellan de äldsta och de yngsta. Så de äldsta i den finska studien, de var inte alls duktiga. Medan däremot de äldsta i den svenska studien var väldigt duktiga. Och citatet ni ser här, det är hämtat ur Levande livet, en amerikansk tidning som tyckte att det här kunde man väl ändå inte, det här självbelåtna ordningsmannalandet någonstans långt upp i norr där. De borde verkligen få en känga för det här. Så de tyckte att här har vi ett ytterligare skäl att hata svenskar. Mycket nationell prestige i de här studierna. Om man då tittar på resultaten från PIAAC nu 2012. Alltså det är nästan parallellt med PISA som vi har genomfört den här. En liten reservation för den som är statistiskt bevandrad. Jag lyckades inte få ner skalnivån till lägsta poäng 100 utan den startar på 240. Så skillnaderna ser mer dramatiska ut än de i verkligheten är. Men ni ser toppländerna, de som ligger riktigt bra till när det gäller läsförmåga bland 16-24-åringar, alltså ungdomar i det här fallet. Här ser vi Finland och Japan som leder på samma nivå. Jätteduktiga. Sen kommer Korea, Nederländerna, Estland och Sverige på ungefär samma plats. Det här är ett svep. Och det här pekar ju då inte mot någon nationell katastrof. Våra 16-24-åringar hävdar sig definitivt väl. Hör till den bästa kvartilen, de bästa 25% bland de här 24 länderna som har deltagit. Och tittar man på de länder som bör ha stor anledning att bekymra sig, så har vi ju de anglosaxiska kulturen, England överst i den här tabelldiagrampacken och USA längst ner, där det ser riktigt dystert ut. England, ja, det är svårt att inte bli partipolitiskt när man tittar på England, men alltså Labours utbildningspolitik raserades ju rätt effektivt för, ja, det är väl snart 10 år sedan det här skiftet skedde nu. Det har inte varit positivt. Och England är ju också, om man tittar i nationalekonomiska termer, när man talar om Gini-koefficienter, ekonomisk ojämlikhet i samhällen, så leder Ryssland och England den europeiska ligan. USA, stora bekymmer. Och amerikanerna bryr sig verkligen. Jag tror Obama blir mycket bekymrad över det här resultatet. USA är, om jag tittar på IALS 94, det land som hade den i särklass största spridningen mellan olika delar av landet. USA genomförde en studie i varje delstat. Och skillnaden mellan Louisiana å ena sidan och delstaterna uppåt New England i nordost å andra sidan var lika stor som mellan Rumänien och Finland i Europa. Så det är enorma skillnader det handlar om. Här har vi säkert bland, vad kan det vara, 150 miljoner vuxna amerikaner, 30-40 miljoner som presterar på suveränt bra nivå. Och sen har du 30-40 miljoner till som är på analfabetismens gräns. Polen är ju en rookie i den här studien och Polen har ju refererats till i andra sammanhang också. Det är jätteroligt och de har tagit verkligen seriöst grepp på den här studien. Det här är ju inte alla deltagande länder, så det finns andra som också har gjort en sån här positiv resa. Bland annat Norge som vi borde studera närmare och som Monica har mycket positiva erfarenheter att förmedla ifrån. Så jag tycker att våra politiker och toppar bland utbildningsämbetsmännen borde åka inte bara till Finland utan också till Norge. Det här handlar ju då inte bara om läsförståelse, det handlar om matematik och IT-kompetens också. Och när det gäller IT-kompetens har vi alldeles särskild anledning att vara glada. De blå delarna av de här 100% staplarna, det handlar om andelen 16-24-åringar som klarar rätt avancerade datortillämpningar. Inte bara zappa runt på nätet utan faktiskt åstadkomma kritiskt värdera texter, hitta genom krångliga hemsidor och vad det nu kan vara för någonting. Och här ser ni, till, inte kanske så överraskande men ändå väldigt positivt, det är Finland, Korea och Sverige som leder den här ligan. Med nästan 2/3 av ungdomarna som klarar de här avancerade uppgifterna. Återigen USA åt det dystrare hållet, drygt 1/3 bara som klarar mer avancerade uppgifter. Och vi föreställer oss att USA med Microsoft och Apple och sånt skulle vara IT-teknikens hemland. Men ser man ur användarsynpunkt så är det absolut inte på det viset. Sen har vi det här med det jämställda eller jämlika samhället. Det heter ju fortfarande i skollagen att det svenska skolsystemet ska ha som mål att åstadkomma ett skolsystem med hög och enhetlig standard. Det ska inte spela någon roll vilken familjebakgrund man har, vilken kulturell bakgrund man har för skolresultaten. Och det där blir mindre och mindre korrekt för varje år som går i Sverige. Men fortfarande är det så, om vi tittar på, här har jag skapat ett ojämlikhetsindex. Så ju längre den här stapeln är, desto ojämlikare är det. Så det är, om man är barn till en familj där ingen av föräldrarna har gymnasieutbildning. Och det här gäller också bara 16-24-åringarna, så det är ganska unga familjer. Jämfört med barn till i familjer med högre utbildning. Så har vi ju England, Polen som leder den här tråkiga ligan med ojämställt när det gäller ungas färdigheter. Finland, en liten konstig besvikelse tycker jag. Jag trodde att Finland tillsammans med de andra nordiska länderna skulle ligga på den här jämlikhetssidan i det här diagrammet. Men det gör de inte, utan det är Korea som leder den här ligan. Att där familjebakgrund inte spelar någon jättestor roll för hur man lyckas med sina grundläggande färdigheter när man är 16-24 år. Men Sverige klarar sig hyfsat väl. Nu ska jag säga på en gång att de här positiva, betydligt modererade resultaten jämfört med PISA betyder ju inte att vi ska sitta lugnt i båten och tro att allt är okej. Men det kanske inte är riktigt så illa som den här färden från 2009 till 2012 i PISA visar. Det kanske finns nyanser i det här. Vi ska återkomma till tolkningen av det. Ja, det här var, hittade jag på SCBs hemsida. Det är knappt läsbart, men jag måste ändå kommentera det. För här har vi verkligen ett problem, och det problemet har vi haft även i Adult Literacy-studien 94, nämligen ett väldigt stort gap mellan den invandrade befolkningen och den inrikesfödda befolkningens resultat. SCB gör inte skillnad mellan invandrare och svenskar inom citationstecken, utan födelseland. Är man född i Sverige eller är man född någon annanstans? Och här har vi alltså den största skillnaden mellan den infödda och utrikesfödda befolkningen i något av deltagarländerna. Finland ligger på nästan samma nivå som vi. I andra änden av ligan med ganska små skillnader finns Irland, Slovakien, Tjeckien, Cypern. Det är mycket blandad skara det här. Nu skulle jag inte vilja säga att det här är grundläggande kritik emot svenska för invandrare eller andra insatser för att hjälpa nyanlända invandrare till god språkkompetens på svenska. Utan det handlar nog snarare om att kraven i det svenska samhället är extremt högt ställda. SFI klarar inte riktigt av det här steget från muntlig talspråklig behärskning till läs- och skrivförmåga på, så att säga, arbetsmarknadens villkor. Vi har fortfarande många steg att gå. Jag skulle vilja säga att Kanada är föregångslandet här. Kanada ligger någonstans i mitten av ligan. Men jag har tittat på de innovativa, positiva grepp som kanadensarna gör när det gäller den här sortens studier. Den där ska vi hoppa över. Men vi kan titta på det här. Den centrala frågan egentligen, som vi fortfarande inte har något riktigt bra svar på. Vi har börjat analysera PIAC-data. Databasen blev tillgänglig i slutet av oktober, och vi arbetar med en stor nordisk jämförande undersökning som kommer att pågå till och med 2016. Vi kommer att publicera de första resultaten av den här studien i höst, så vi har fortfarande ett drygt halvår på oss innan vi kan ge tillfredsställande svar på den här grundläggande frågan. Blir det bättre eller sämre med unga vuxna svenskars kompetens när det gäller läsförståelse, matematik och IT-förmåga? Då har jag roat mig med att titta på hur ser det ut, skillnaden mellan 16-24-åringarna i PIAC och 35-44-åringarna. Och då är det 16-24-åringarna, det är 90-talisterna. De är födda på 1990-talet. Och de har gått i skolan för Sveriges del i Europas mest decentraliserade skolsystem. Omvälvande förändringar. För det mesta inte på gott, som har skett i Sveriges skolsystem de senaste 25 åren. Och de här har varit med hela vägen, 16-24-åringarna. 35-44-åringarna, det är 70-talisterna. Och 70-talisterna är min privata bedömning de som har dragit störst nytta av grundskolereformen och det stabila klimat som rådde kring den svenska skolan på 1970- och 1980-talet. Av någon egendomlig anledning så har politiker valt att kalla det här för flumskolan. Det var det absolut inte. Det här var en internationell toppstandard på svensk grundskoleutbildning på 1970- och 1980-talet. Jag kommer ihåg att vi hade en amerikansk gäst när vi diskuterade internationella jämförelser i mitten av 1980-talet. Både skolstudier och vuxenstudier. Diane McGinnis från Florida. Och hon sa, whatever you do, keep on doing it. Och så gjorde vi inte det. Utan nästan tvärtom. Vi hade framgångsreceptet och vi lämnade framgångsreceptet. Om vi tittar på de där länderna som har bättre resultat för de yngsta, där man kan säga det att skolsystemet har tagit viktiga steg framåt och skolsystemet förser samhället med bättre kompetens än det gamla skolsystemet gjorde i de här länderna, så är det Korea, Estland, Polen, Italien och Spanien som är framstegsländer. Vi ska inte säga framgångsländer rakt av, för det finns verkligen variationer i den här gruppen, men det har hänt positiva saker om man jämför 70-talisterna med 90-talisterna. Sen har vi länder som, oavsett om de nu befinner sig i toppen eller botten av ligan, det har inte hänt särskilt mycket. Det är ungefär samma prestationer mellan 16-24-åringarna och 35-44-åringarna. Vi har Nederländerna och Finland, båda två toppländer i den här studien, och USA som ligger långt ner i ligan. Och sen har vi då det som är ett bekymmer. Länder med bättre resultat för 35-44-åringarna, där det gamla skolsystemet bidrog med mera positivt än det nya skolsystemet gör. Och där finns Sverige, England och Japan. Nu ska jag säga så att Sverige har inte alls så dramatiska skillnader som England har. Men vi har, det är fel riktning det här. Så slutsatsen om vi tittar på PISA rubrikerna är att vi går åt fel håll. Inte så dramatiskt fort som man skulle kunna tro med om man tittar på PISA-resultaten, men ändå åt fel håll. Och det har vi anledning att vara bekymrade över och anledning att med eftertanke och god grund påverka skolpolitiken. Jag ska säga någonting annat också innan jag går över i slutreflektionerna, och det är det här med könsskillnader. Det är mycket intressant och någonting som i grunden är positivt. Om vi tittar på när jag var med och publicerade adult literacy-resultaten, alltså vuxenstudien, vuxenpisa mitten på 90-talet. De äldsta i den studien, 65-åringarna, de var födda 1929. Och om vi tittar på den gruppen, säg 50-plussarna, så var det ett gigantiskt övertag för männen. De var väldigt mycket bättre än kvinnorna när det gällde läsa och räkna som det handlade om i den studien. Tittade vi på de yngre så minskade männens försprång ju yngre grupper vi tittade på. Och tittar man på de yngsta i Pearl-studien, alltså 9-10-åringar, så var det ju ett stort försteg för flickorna. Och det här är ju lite märkligt och samtidigt kanske tänkvärt också. Att vi går mot ett jämställt ungt vuxensamhälle där det inte är särskilt stora könsskillnader. Praktiskt taget inte några könsskillnader i de här avseendena. Inte läsa, inte räkna, inte IT-kompetens. Och det måste man ju se som ett framsteg i jämställdhetsarbetet och någonting som har skett under 40-50 år bakåt i tiden. Bakom det här tror jag döljer sig det här enkla faktumet att och var det vår danska kollega Karsten Elbro, professor i lingvistik vid Köpenhamns universitet, sa när de summerade resultaten av den danska studien på 1990-talet. Han sa det att du måste läsa var dag och det räcker inte med att du läser din favoritlitteratur. Du måste läsa texter som utmanar din förmåga. Vi talar om läsmod, inte om läslust. Läslusten är en viktig, skulle jag vilja säga, tillgång att ha. Men för att verkligen ta sig framåt i den här världen av ibland ganska skumma IT-texter, krångliga kulturartiklar, ekonomijournalistik som man bara begriper hälften av, eller besked från pensionsmyndigheten, vad det nu är för någonting, så krävs läsmod. Ja, vi kan fnissa åt de här orangea kuverten, men de har ju faktiskt stor betydelse för oss. Både blivande pensionärer och nuvarande pensionärer. Den viktigaste frågan, det är egentligen, om vi spekulerar lite grann, vad de här PISA-resultaten beror på, utan det är, vad leder de till? Kommer det här att ha sån här skrämmande påverkan på det svenska samhället som Pontus Braunerhjelm befarade eller spekulerade i sitt uttalande i tidningen i december förra året? Eller är det någonting annat vi mäter i PIA? Om vi säger att de unga vuxna klarar sig bra i internationell jämförelse, till och med kanske mycket bra om vi tittar på IT-kompetensen, och samtidigt i PISA så ser vi totalt mörker. Vad beror det här på? Är det så att vi mäter olika saker? Ja, jag vet inte det. Alltså den amerikan som står för själva mättekniken eller maskineriet bakom de här undersökningarna, Kentaro Yamamoto vid Educational Testing Service i Princeton. Han har gjort en studie som visar att det finns mycket hög samstämmighet mellan de här PISA-uppgifterna och PIAC-ILS-uppgifterna. Det är i grunden inte olika saker vi mäter. Sen kan man ju, om man tittar på PISA-mattedelen, så skulle jag vilja säga att den är väldigt skolorienterad. Du måste ha mattekursen i färskt minne för att klara de här uppgifterna. Det är lite vem kan slå en femteklassare eller vad det där tv-programmet heter. Och är man 25 eller 30, då har man glömt bort den här matematiken. Man har missat formlerna. De fanns där i huvudet för 10 år sedan, men nu finns de inte där längre. Däremot vardagsmatematiken och kunna göra en vettig kalkyl när man står inför något stort köpbeslut, det klarar 25-30-åringarna bättre än 15-åringarna gör. Så PISA-matte har säkert stor betydelse för högre utbildning. Men när det gäller förmågan att klara sig undan katastrofal privatekonomi, så skulle jag vilja säga att PIACs mattedel, numeracy, är viktigare. Men i huvudsak är det ändå så att de här studierna, de mäter i grunden inte olika saker, men de mäter i olika skeden av livet. Och då kan man fundera över 3 framtidsalternativ här. Vilka spår kommer PISA 2012 att lämna i PIAC 2022? Nästa PIAC-studie som görs om 8 år, 2022, då är de här PISA-deltagarna, de 5000 som deltog nu och där kanske åtminstone ett antal kommer att vara med i PIAC 2022, då är de 25 år. Och vad kommer vi att se där? Kommer vi att se inga spår alls av PISA 2012 i PIAC 2022? Och det kanske är så att den här, du måste läsa vardag och läsa texter som utmanar din förmåga, att det är det svenska arbetslivet och det svenska samhället som är den stora tillgången när det gäller läsförmåga, räkneförmåga och IT-förmåga. Att vi slår de flesta länder när det gäller vardagskraven och hur det svenska samhället är beskaffat. Det finns saker som pekar på det. Tittar vi på hur de här unga deltagarna i PIAC besvarar såna där frågor som hur ofta lär du dig nya saker i jobbet, så är det påfallande många fler svenska ungdomar som svarar att de lär sig nya saker varje vecka på jobbet. Jobben är pedagogisk miljö i Sverige. Å andra sidan kan man säga, när man tittar på IT-kompetensen, där svenska ungdomar är duktigare än de äldre, och så ser man vilka IT-utmaningar de möter i jobbet, så kan man bli lite ledsen, för jobbkraven ligger ofta lägre än den kompetens som ungdomarna har. Och där skulle jag ju önska mig att man kunde tillvarata den här solid goda kompetensen som ungdomarna har i arbetslivet. De är resurser som man inte tillvaratar riktigt. Det andra alternativet är anslutet till det här som ibland hörs i debatten, att okej, de där studierna PISA och PIRLS och sånt där, de mäter ju gammaldags kompetenser. Inte behöver vi väl läsa på papper eller ens på skärmar i framtiden. Det spelar väl inte så stor roll. Vi har ju IT-kompetensen och det multimodala samhället med texter som innehåller, ja, man kan till och med kalla nästan vad som helst för en text i det här sammanhanget. Och textkunskap och textkompetens är någonting helt väsensskilt ifrån läsning. Jag hör de argumenten ibland. Titta på IT-kompetens och vad som styr IT-kompetensen eller ligger bakom den i den här undersökningen, så ser jag att läsförmåga, läsförståelse och numeracy, matteförmåga, är mycket starka determinanter till IT-kompetens. Eller för att vända på det, du klarar inte att bli en kvalificerad IT-användare utan att vara duktig på att läsa konventionella vanliga texter, utan att räkna konventionella, lösa vanliga konventionella räkneproblem. Så det här är inte två skilda världar. Jag skulle vilja snarare säga det att IT-samhället är ändå mer läs- och skrivkrävande än något samhälle tidigare har varit. Så det här är en falsk bild att vi skulle stå inför någonting radikalt annorlunda i framtiden. Att mediesamhället skulle undanröja kraven på läs- och skrivförmåga. Så är det inte alls. Sen har vi det trista som man skulle kunna kalla katastrofscenariot. Och det som jag tycker verkar behärska debatten i tidningar och bland politiker idag. Det är att vi får ett brett genomslag för PISA-resultaten. Om 10 år så kommer vi att se ökade kompetensklyftor. Stora brister i skolresultat fortplantas in i vuxenlivet. Jag vet inte, alternativ 2 tror jag vi kan avfärda. Men alternativ 1 och 3, jag vet inte riktigt hur det här kommer att bli. Det återstår att se. Jag har visst förtroende ändå för det här läsande och skrivande samhället, både på arbetsplatser och i familjelivet och i medborgarrollen som Sverige faktiskt är. Samtidigt finns det såna här orostecken också. Vad händer när det ekonomiska underlaget för dagspressen sviktar, vilket det faktiskt gör nu? Där tidningskoncerner, åtminstone de stora tidningskoncernerna, har stora problem. Hur funkar Aftonbladet på nätet om 10 år? Jag tycker jag ser en hänt i veckan tendens i modern journalistik. Och det gäller både Dagens Nyheter och Aftonbladet. Inte så att om jag jämför med 1970-talets DN med Sven Öst och Sven Lindqvist, så ser jag ingen Sven Lindqvist och ingen Sven Öst i den här DN söndagsbilagor, utan jag ser mer av Hänt i veckan och kändisjournalistik. Och det är, tycker jag, inte någon positiv framtidsbild. Men det här är mina spekulationer. Jag vet inte riktigt vad som kommer att hända. Det finns anledning och med intresse och spänning se fram emot vad som händer. Både PISA 2015, 18, 21 och 24 och PIAC 2022. Men den här studien är definitivt värd mer uppmärksamhet än den har fått. Och jag hoppas att när vi publicerar våra första rapporter i höst att det ska bli mer uppmärksamhet och mer diskussion omkring den. Nu har jag sagt åt John att jag gärna ser frågor och synpunkter. Vi har fortfarande 7 minuter på oss innan fikapausen. Så om vi har någon mick som kan gå runt här och några frågor.
Varsågoda. Det här är massor. Vi samlar ihop några röster så får vi se.
Jo, jag tänkte bara kolla. Vår skola har precis plockat ut och gjort den här för-PISA-studien. Så vi har precis gjort PISA-proven. Och våra elever är väldigt dåligt motiverade. Den första frågan går det här på betygen.
Motivation?
Ja, så det undrar jag. Alltså, om man tittar på Korea då, som ligger så högt. Ja. Hur kan man tänka att de eleverna kanske är mer motiverade att göra bra ifrån sig?
Jag noterar det. Kan vi ta en till fråga innan vi...
Jag tänkte att prata om det här med arbetslivet, nyttighet. Om du säger att man läser inte så mycket i skolan, då det är självklart att man läser något nytt varje vecka när man jobbar. Så jag förstår inte hur argumenterar du. Jag ser inte hur det kommer att upprepa sig om 10 år.
Mm. Jag är inte riktigt säker på att jag förstår hur du menar.
Ja, om jag hörde rätt, så då sa du när du hade din föreläsning att När du kollade de som är mellan 16 och 24 år, då ja. Sa de att de lär sig något nytt på jobbet varje vecka. Ja. Och då säger jag, men om de har inte lärt sig så mycket på skolan, så självklart att de lär sig mycket varje vecka på jobbet. Ja. Så jag ifrågasätter din argumentation, jag förstår inte. Hur...
Det låter som en rimlig tolkning tycker jag, att om man har viktiga steg, säg... Vi har en yrkesförberedande utbildning i svensk gymnasieskola. Vi har inte en yrkesutbildning. Det är medveten politik sedan 1970-talet. Om vi jämför med Danmark, Schweiz, Holland, Tyskland, Österrike, så har de yrkesutbildning. Längre yrkesutbildning, färdig utbildning. Så när svenska ungdomar kommer ut i arbetslivet så har de fortfarande en bra väg att gå till det vi kan kalla yrkeskompetens. Man kan ifrågasätta om det är ett bra system eller ett dåligt system. Men det bra med det, om det fungerar, det är ju att arbetslivsföreträdarna får klart för sig att vi är också pedagoger. Jag som vuxen arbetskamrat till en 19-åring inser att jag har mer av ett ansvar för att överföra min kompetens och mina kunskaper än om jag hade en jämnårig äldre arbetskamrat. Jag kan ta den här frågan om motivation också. Det här är en verkligen befogad fråga. För tittar man på PISA... Det jag har förstått av Ulf Fredriksson och hans kollegor är att det finns många fler elever i Sverige som har givit upp jämfört med de andra länderna. De har tittat på uppgifterna och sagt att det här är för svårt, det här klarar inte jag. Och så har de lämnat uppgiften. Medan däremot de asiatiska länderna, där en del ligger väldigt högt, det är ingen som ger upp. De är ihärdiga och fortsätter att försöka och försöka och försöka. Jag har också fått interiörer från ett antal andra länder där testledaren går in med bandspelare med nationalsången i bakgrunden. Det är alldeles uppenbart att det är jag företrädare för mitt land när jag sitter här som 15-åring och ska göra den här uppgiften. Jan-Erik Gustafsson, också kollega i PIAC-projektet till mig. Han har skrivit en mycket intressant rapport åt Studieförbundet Näringsliv och Samhälle som handlar om betyg och bedömning. Läs den. Den kom igår tror jag, eller om det var i förrgår. Ni kan hitta länken på www.sns.se. Och han säger det att svenska nationella prov tenderar att bli vad han kallar för high stakes test. Alltså test som betyder mycket för både eleven och för skolan. Medan däremot PISA och motsvarande, det är low stakes test. Det har inga konsekvenser för mig personligen. Så det där kan jag skippa. Och det här tror jag är värt att spåra vidare i och se, är det på det viset att svenska elever inte har varit särskilt motiverade när de har gjort PISA-resultaten? Inte för att de ger upp därför att de inte tror sig om att klara uppgiften, utan därför att de tycker det är inte viktigt det här.
Det här är ju väldigt intressant. Och Caroline Liberg, som ju du känner också, professor i Uppsala, hon berättade ju då för mig att hon satt alltså i referensgruppen för den svenska PISA-undersökningen. Och när den då kom, den här studien, den 3 december förra året, då blev hon intervjuad av radion. Och hon sa just det här om högstatus- och lågstatusprov. För de är ju dessutom anonyma, de här proven, till skillnad från nationella proven. Ja. Och en mindre grupp som gör de här proven samtidigt som de gör de nationella proven och kan känna sig aningen pressade, kan man tänka sig. Men hon sa då det här i en radiointervju och det klipptes.
Ja, bekräftande journalistik, det är inget roligt. Det var någon mer fråga i det där hörnet här för mig.
Något mer hinner vi?
Eller vi kanske har levererat svaret.
Här ja, du kommer här fråga. Upp.
Skulle du kunna upprepa namnet på den som skrev den här rapporten du talade om nyss? Eller?
Det är professor Jan-Erik Gustafsson. Gustafsson med F som i Filip på 2S. Jan-Erik Gustafsson, han svarar... Stavar Erik med C också. Jan-Erik Gustafsson.
Varsågod.
Ja, det hörs.
Jag är ett 70-tals barn då. Och då var det också lära för livet eller lära för betygen. Och då var det mycket samarbete. Men idag är det mycket konkurrens. Och man pratar om vad fick du, vad fick du. Och vad jag tror alla kan ju lära sig om de får rätt stöd. Det är ju vad vill vi, vad vill politikerna.
Ja, alltså om man tittar tillbaks på svensk utbildningsreformhistoria så händer det väldigt mycket positivt, inte bara på idéplanet utan också i förverkligande och det led som handlar om lärarfortbildning. på 1970- och 1980-talet. Om vi tittar på läroplanerna som genomfördes 1994-1997 så har det varit väldigt lite av lärarfortbildning. Det verkar som om staten har föreställt sig att det här ska lärarna tillägna sig intravenöst. De ska klara av den här nya betygssättningen och det nya sättet att funka. Så det har blivit en nästan vanmäktig attityd i många skolor. Och betygsinflation samtidigt som de här PISA-resultaten har rasat. En mycket märklig situation där av betygen att döma ser ut som vi blir bättre och bättre hela tiden. Och av PISA-resultaten ser man en helt annan bild. Så det finns mycket gott att säga om 70- och 80-talets utbildningspolitik tycker jag.
Allra sist, bara jättekort, eftersom det dyker upp så ofta i diskussionen att själva en av grundproblemen är Sveriges oförmåga till integrationspolitik. Jag tänker på den långa, långa stapeln i botten när Sverige var sämst, eller skillnaden var störst i Sverige så att säga, mellan inrikesfödda och utrikesfödda. Och så nämns Kanada. Ja. Och det är väldigt ofta som det gör. Kan du bara, väldigt kort, det är ganska kanske välbekant, men vad är det som de gör rätt som vi gör fel? Går det att liksom identifiera detta?
Dels har de en lång tvåspråkighetstradition med engelska och franska gemensamt. De har erfarenheter sedan 100 år tillbaka av hur det här ska gå till. Sen har de okonventionella grepp. Alltså en sak jag såg som jag var över i Toronto 8 var för ett antal år sedan som tilltalade mig mycket var nyanlända invandrarfamiljer. De går på motsvarigheten till SFI i kommunala vuxenutbildning. Deras barn går i skolan någonstans i närheten. Fritids ligger samförlagt med komvux SFI. Så när barnen slutar skolan på eftermiddagen då kommer de till familjen på komvux SFI. Och där finns inte bara dem utan där finns dessutom lärarutbildningsvolontärer, alltså lärarstudenter som fungerar som volontärer och rådgivare i de här grupperna. Suveränt väl fungerande system. Dels ur språksynpunkt, att man i vardagslag får tillägna sig både språket och ena sidan och andra sidan skolans kultur och samhällets kultur. Okonventionella, väldigt positiva grepp.
Vi får säga tack så mycket till dig, Mats.
Tack,
du
är
kvar, så du ska få en ros.